الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنسأل الله العظيم العلم النافع والعمل الصالح آمين. Vi fortsätter att gå igenom Kitab al-Fitna från Sunan Abi Dawud och det här är den fjärde lektionen. Och författaren säger här i kapitel 4 Bab ma yurakhas fihi min al-badawati fil fitna. Kapitlet om att det är eller vad som är tillåtet från att flytta ut på landet i tider av fitna. Och där nämner han hadith Abu Sa'idin al-Khudri radiyallahu anhu där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa det kommer att komma en tid där muslimens käraste egendom är får som han vallar runt eller på bergen eller bergslutten och de platser där det regnar. Han flyr med sin religion från fitna. Ja. Och den här hadithen finns också i Sahih al-Bukhari. Och Imam al-Bukhari nämner också denna hadith i kapitlet att fly med sin religion från fitna. Och det här är ett ämne som vi gick in på lite grann i förra lektionen, det som kallas för al-Uzla. Vi nämnde al-Mukhalata och al-Uzla, att beblanda sig med folk och att fly från folk, att avskilja sig, att flytta ut, bo ute på landet, bort från alla problem. Minns ni vad vi nämnde, vilket är bäst? Att beblanda sig med folk eller att fly från folk? Beblanda sig. Bara sådär, det finns inga undantag. Grunden är att det är bäst att beblanda sig. När är det bättre att fly med sin religion? Att bo ute på landet, sköta sitt eget. När är det bättre? När det är för mycket fitna. Och definitionen av det är att när du tar skada. Att du känner att du kommer ta mer skada av att bo bland folk än vad du kommer att ta nytta. Och du känner att du kan inte påverka. Du kan inte ge folk råd. Folk tar inte åt sig råden. Du kommer att få problem. Du kommer att drunkna i problem. Och du och din religion kommer ta skada. Då är det bättre att göra det som kallas för al-uzla. Taib. Och speciellt som vi talade om i förra lektionen i tider av fitna där muslimer bråkar mot varandra. Det här är en av de värsta formerna av fitna som finns. När muslimerna lyfter vapen mot varandra på grund av världsliga saker. På grund av maktkamper, på grund av asabia, partiskhet, på grund av pengar och så vidare. Såna här konflikter ska man inte involvera sig i utan man ska fly från dem. Så här nämndes då att det kommer att komma en tid där muslimens käraste eller bästa egendom är hans får som han tar hand om vid bergslutten eller vid de platser där det regnar. Och det är inte, som vi nämnde också förra veckan så talade vi om hadithen om kamelerna och så vidare. Det är inte begränsat till kameler eller får eller kor utan det handlar bara om att man ska ha någonting att försörja sig på. Någonting att överleva. Och spelar ingen roll vad det är för någonting. Om du odlar eller om du har frukter eller grönsaker. Eller om du då har djur som du tar hand om och så vidare. Taib. Så att en person som flyr med sin religion från al-fitan. Yafirru bidinihi min al-fitan. Taib. Och det här är också generellt. Vi sa specifikt en person kan fly med sin familj och bo ute på landet i en stuga och så vidare. Och det är också mer generellt att en muslim ska hålla sig borta från fitna. Man ska alltid försöka fly från fitna. Även om vi bor här i stan så ska vi fly från asbab al-fitna. Yani orsaker till fitna. Och vi ska inte utsätta oss för de olika formerna av fitna. Kommer ni ihåg att vi nämnde att fitna delas in i två huvudkategorier. Vilka var de? Nej. Shahawat och shubuhat. Shahawat som betyder? Lustar och begär. Shubuhat? tvivel. Vilken av dem är värst? Shubahat, tvivel i religionen. Nam, aqida och bid'a och så vidare är värre än shahawat som omfattar synder. Taib. Och vi kommer att komma tillbaka till den punkten senare. Så generellt muslimen flyr och håller sig borta från fitna. Taib. Och inshallah vi kommer tillbaka till denna punkt senare i lektionen bi'idhnillahi ta'ala. Nästa kapitel, bab fi nahi an al-qital fil fitna. Förbudet att vara delaktig och strida i konflikter av fitna. Och där så nämns hadith Al-Ahnaf ibn Qais som sa att jag gick ut och jag ville yani, vara med i kriget. Och jag mötte då Abu Bakr. Och han sa, gå tillbaka. Yani, var inte med. För jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga att om två muslimer möts med sina svärd så är både den som dödar och den som dödas i elden. Och då så sa de, ja Rasulullah, vi förstår den som dödar. Men vad är det med personen som har dödats? Och då så sa profeten alaihi salam att han var mån, eller han var lika mån om att döda sin vän. Ja. Och denna hadith finns också i Sahih Bukhari och Sahih Muslim i Kitab al-Fitna. Ja. Så Al-Ahnaf ibn Qais ville här ge sig ut i en konflikt. Och det sägs enligt vissa att det här var konflikten mellan Ali och Aisha radiyallahu anhum ajma'in. Och då så sa Abi Bakr till honom att gör inte det. Gå tillbaka hem. Var inte delaktig i denna konflikt. För jag hörde profeten a.s. säga att om två muslimer möts med sina svärd så är både den som dödar och dödats i elden. Och då sa de då i förvåning att vi förstår att en person som dödat en muslim är i elden. Men hur kommer det sig att en som dödats är i elden? Jo, för att han var lika mån om att dräpa sin kompis. Men den andra, sin vän igen, eller den som han stred emot. Och vad som hände då att den andra personen hann före. Och de lärda säger att det här, denna hadith, implementeras på, som vi sa, oislamiska konflikter. Konflikter som inte har någon rätt. Taib. Och samma sak om det inte finns någon ta'wil. För det kan också vara så att en person strider i en konflikt där det finns ta'wil. Att vissa lärda kanske har sagt att men här måste du strida och den här parten har rätt och den här parten har fel. Och en felaktig fetwa och liknande saker. Och han tror att han gör det rätta men han gör någonting fel. En sån här person kan också vara ursäktad. Taib. Och Imam Nawawi nämner i Sharh Sahih Muslim på denna hadith att denna hadith omfattar inte sahaba radiyallahu anhu. Att den som qatil wal maqtul finnar, att de är i elden. Utan ulema har konsensus ijma på att de konflikter som skedde mellan sahaba är någonting som vi inte ska prata om. Och att de gjorde det inte baserat på att strida på grund av dunya, utan de gjorde det på grund av ishtihad. De ville båda ha rätt, eller de ville båda det som var rätt, att ställa Uthmans mördare till svars. Och de gjorde sin ishtihad. Och naam, vissa hade mer rätt än de andra. Och det var de som var med Ali radiyallahu anhu. Men de andra har också sin ishtihad. Och som vi känner till från den autentiska hadithen, så sa profeten a.s. att om en person, en lärd man eller en domare gör ishtihad och har rätt, så får han två belöningar. Och om han har fel så får han en belöning. Så här, sahaba som var delaktiga, båda parterna är förlåtna. De har sin belöning hos Allah subhanahu wa ta'ala och de är förlåtna. Och de har den höga statusen att de var sahaba och de har goda gärningar som suddar bort deras synder. Så att vi ska inte prata om dem och säga att yani, de här har fel och de är elden och de är dåliga. Eller, alhamdulillah, vi är på aqidan av Ahli Sunna att alla sahaba är bättre än alla de som kommer efter. Och att vi är, alla sahaba är bra. och alla sahaba är i paradiset. Och att Allah är nöjd över alla sahaba. Och profeten al-Islam är nöjd över alla sahaba radiyallahu anhum. Och att det inte är tillåtet att tala nedlåtande eller negativt om någon av sahaba. Punkt slut. Det är våran aqida. Och det som skedde mellan dem, det var ijtihad och de är förlåtna. Och kullen wa'ad Allahul husna. Alla är lovade det goda av Allah. Och då säger ulema al-jannah. Alla sahaba är i jannah. Punkt slut. Så det är inte för oss att tala illa om någon av dem. Så denna hadith handlar inte om sahaba. Taib. Ja. Taib. Om två muslimer då möts så är, och strider mot varandra, så är de i elden. Här säger också ulema att denna hadith är min nusus al-wa'id. Yani hadither vars syfte är att avskräcka. Att även om de går till elden så betyder det inte att de är kuffar eller att de kommer brinna i elden för alltid. Utan yani, om de går till elden. Det kan också hända att Allah subhanahu wa ta'ala förlåter dem. Hadithen säger inte att de är garanterade helvetet. Utan Allah azza wa jall förlåter vem han vill. Taib. Och om de går till elden så är det ett straff. Och sen kommer de gå ut och gå till paradiset. Så länge de dog som muslimer. Och de nämner också här i förklaringen att den som dräpt är värre i straff än den som dräpts. Yani båda går till elden betyder inte att båda har samma synd. Utan självklart den som har dräpt är värre i synd än den som stred och blev dräpt. Eller hur? För han har inte mördat. Utan hans synd är att han var med i en konflikt och han stred och han avsåg att strida och att kanske dräpa sin vad heter opponent, men han misslyckades. Taib. Och hadithen nämns också som ett bevis på att en person står till svars för sina avsikter. Att en person kan straffas om personen avser att synda. För den som dödades mördade inte någon. Men han gick ändå till elden. Taib. Men det finns tafsir i den här frågan. En djupare förklaring. Och det är att Nam, han dräpte inte den andra, men han stred. Så det är inte så att han straffas bara för sin avsikt. Att han satt hemma och sa jag vill döda någon och sen han gjorde ingenting. Utan han gick och tog upp vapen och stred. Vilket i sig själv är en synd. Eller hur? Taib. Så det som nämns här i förklaringen, som till exempel Sheikh Sulaiman Rohaili nämner i förklaringen på hadithen, han säger att en person som har jazm, han verkligen intalar sig själv att jag ska göra den här synden. Och han gör det han kan för att försöka utföra synden, men inte yani, lyckas utföra synden, han får synd på sig. Yani han drog sig inte tillbaka, han försökte inte stoppa synden eller någonting, utan han försökte synda men lyckades inte. Som vi sa där exemplet, en person vill dricka alkohol och han går till systembolaget och han går in och han tänker ska jag göra toba, ska jag inte göra toba. Han går in och han köper, han helt bestämd, jag ska köpa alkohol. Och när han kommer till kassan, han har inget lägg på sig. Och de säger gå hem eller gå härifrån. Får han ingen synd på sig? Han får synd på sig. Vad var det som hindrade honom från att inte köpa alkohol? Det var att han inte hade lägg. Det var inte toba, det var inte att han ångrade sig, utan khalas. Han hade jazm. Han var starkt inriktad på att göra den här synden. Okej? Okay? Men om en person däremot kan göra synden. Han går till systembolaget och när han kommer till dörren så bara astaghfirullah, det här är haram. Vad höll jag på med? Khalas. Och går därifrån. Då får han belöning. Taib. Nah. Och samma sak också här. En person som yani, avser att synda. Och han tycker om folket av synder och folket av fitna. En sån här person får också synd på sig. Han sympatiserar. Till exempel idag de som sympatiserar med Khawarij. Taib. De tycker om Khawarij. De tycker att de står upp för rättigheter. Och det de gör är bra. De är emot orättvisa. Han stöder dem. Skickar deras propaganda. Han samlar pengar åt dem. Gör dua för dem. Och liknande saker. Han stöder dem i deras batil. Han är delaktig. Taib. Han är delaktig. Och han har också synd på sig. Taib. Och det har nämnts i en autentisk hadith som illustrerar detta, och det är att profeten Ali Sattaslam nämnde en bima'na al-hadith att liknelsen av folk i dunya är som liknelsen av fyra personer. En person som Allah har gett kunskap och han har gett honom pengar. Han använder kunskapen rätt och sprider den och delar med sig av sina pengar. Han har belöning. En person som Allah inte givit dessa pengar och han önskar att han hade pengar så han kunde göra lika mycket gott som den andra personen. Han får också denna belöning. Och sen en person som syndar och gör haram. Taib. En sån här person får synd. Och sen den som inte har pengar men önskar att han hade pengar så att han kunde göra samma synder som den andra. Han får också synd på sig. Trots att han inte har gjort någonting. Men det enda som hindrade honom från att göra synderna var att han inte hade. Så att jätteviktigt att man korrigerar sina avsikter. Taib. För att den goda avsikten kan göra att människan belönas. Människan belönas för sin goda avsikt. Ja. Vi går vidare till nästa kapitel. Det sjätte kapitlet. Bab fi ta'zim qatl al-mu'min. Kapitlet om faran i att döda en troende. Och där nämns det från Khalid ibn Dihqan som sa att vi var ute på en expedition, strid mot Al-Qustantiniyya bi Dhuluqiyya. Och då så kom en man från Palestina, min ashrafihim, han var från de nobla wa khiyarihim. Och det här var någonting som mannen var känd för, en av hans goda egenskaper. Och mannen kallades för Hani ibn Kalthum ibn Sharik al-Kinnani. Så han hälsade på Abdullah ibn Zakaria. Och han kände till den här mannens status. Och han sa att Khalid sa till oss, och han berättade från Abdullah ibn Abi Zakaria som sa att han hörde från Darda. Som sa att hon hörde Abu Darda säga att han hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga att Allah azza wa jall kan förlåta alla synder. Förutom en person som dör som mushrik eller en troende som dödar en annan troende med flit. Och då så sa Hani ibn Kulthum att jag hörde Mahmud ibn Rabi' berätta från Ubad ibn Samit. Att han hörde honom berätta från Rasulullah sallallahu alaihi wasallam att han sa: den som dödar en troende fa'atabata biqatlihi, och han blir glad eller dödar honom i orättvisa, för den personen kommer Allah inte acceptera hans obligatoriska eller frivilliga gärningar. Och sen berättas det från Darda återigen från Abi Darda att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: لا يزال المؤمن معنقا صالحا. En person, en troende, kan känna sig trygg i sin religion så länge han inte spiller förbjudet blod. Och om han spiller förbjudet blod så har han lagt på sig en börda. Ja. Och denna hadith nämner Sheikh Albani att den är sahih. Så här berättar den här mannen från Selef att när de då skulle strida vid Konstantinia. Vilken stad är Konstantinia? Istanbul, precis. Ja. Så hörde de då denna hadith från Abi Darda radiyallahu anhu. Där han hörde Rasulullah alaihi salatu wassalam säga: kullu dhanbin asallah an yaghfira an yaghfirahu. att det finns en chans att Allah förlåter alla synder förutom en person som dör som mushrik eller en troende som dödar en annan troende. Här finner vi faran av att döda en troende person. Att det här är en av de synderna som nämndes bland de synder som Allah inte förlåter. Den första synden Allah inte förlåter är en person som dör som en mushrik. En person som dör och dyrkar andra än Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här känner vi alla till från Koranen. Då Allah subhanahu wa ta'ala har sagt att han förlåter alla synder. Förutom en person som dör och dyrkar någonting annat än Allah. Genom dör i ett tillstånd av kyrk. Så Allah azza wa jall förlåter inte en person som dör som mushrik. Och inte heller en person som dör då han har dräpt en troende person avsiktligt. Och vissa lärare har sagt att det här är om han gör istihlal. Genom han tillåter att döda en troende person. Yani då kommer Allah inte förlåta honom. Vad händer om han gör det halal att döda muslimer? Vad händer då? Ja? Kufr. Han går ut ur islam. Han är inte längre muslim. Och om han går ut ur islam blir han inte förlåten. Yani om han dör i det tillståndet. Han är ett istihlal på att döda muslimer. Det sägs vara en förklaring på denna hadith. Ja. Och de lämnar också här i förklaringen Allah subhanahu wa ta'alas uttalande وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ. Att den som dödar en troende, för honom kommer straffet att vara helvetet. Till slutet på versen. Att det här också är Ibn Abbas madhab, hans åsikt att Allah azza wa jall inte förlåter personen som mördar en muslim. Och det kommer att nämnas i nästa hadith. Just det här med Ibn Abbas radiyallahu anhu. Men jumhur salaf och jumhur ahli sunnah wal jama'a är enade på att Allah subhanahu wa ta'ala visst kan förlåta en person som har mördat en annan muslim. Och det nämns typ konsensus i den här frågan. För det nämns till och med att Abdullah ibn Abbas tog tillbaka sin åsikt. Så att ahli sunnah wal jama'a är enade på att Allah azza wa jall kan förlåta en muslim som har mördat en annan muslim. Okej? För att Allah azza wa jall förlåter alla synder förutom kyrk. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah säger att han förlåter alla. Han förlåter inte kyrk, men han förlåter utöver kyrk den han vill. Och att mörda någon är utöver kyrk. Så att Allah azza wa jall kan förlåta en person som har mördat någon. Och de nämner också hadith som finns i Bukhari Muslim om mannen som mördade 100 personer. Blev han inte förlåten? Ja. Vad sa den lärde mannen till honom? Vad är yani, när han frågade har jag någon toba, jag har mördat 100 personer. Och då så sa den lärde mannen vad är det som ska yani, vad är det som står mellan dig och Allahs toba? Yani, ingenting. Gör toba och utvandra till den här staden. Och Allah azza wa jall accepterade mannens toba. Och då säger de också där ett till argument här. Och det är att de som levde före oss hade det mycket, yani, kan man säga, strängare än oss. Och Allah har underlättat för oss i våran religion. Ännu mer än han gjorde för dem innan. Så att om han blev förlåten och han var från Ben Israel och våran umma har fått det ännu lättare och ännu mer rahma och nåd, så är det underförstått att vi är aula att bli förlåtna om vi skulle göra dessa synder. Men det finns också de lärda som säger att, som Ibn al-Qayyim tar upp, att när det kommer till mord så finns det tre parter här. Man gör zulm, yani man gör synda mot Allah, man syndar mot sig själv, man har gjort ett fel mot personen man mördat och man har gjort fel mot personens familj. Taib. Så om man kan säga att den första är att synda mot Allah, att göra fel mot sig själv, yani det är en. Fel mot personen man mördat och fel mot familjen. Så man har tre hukuk här. Taib. det som är mellan dig och Allah, alhamdulillah, dörren till Tauba är öppen. Du kan be Allah om förlåtelse. Allah kommer förlåta dig, biidhnillahi ta'ala. Men problemet är personen du mördat. När det kommer till att göra fel mot folk, så är en del av Tauban att yani ställa till rätta det man har gjort fel. Hur ska man ställa till rätta att man har mördat en människa? Kan man göra det? Nej, alltså kan du ge honom liv igen? Nej. Så att det blir svårt. Och sen har vi det istihlal, att man istihillu, att man ber personen om förlåtelse. Det kan också vara en utväg. Att jag gjorde ett fel mot min broder. Jag säger, wallah, förlåt mig, jag gjorde fel mot dig. Och han förlåter mig, khalas. Då är vi på det klara, mashallah. Men hur ska jag be honom förlåtelse om jag har mördat honom? Det är svårt, eller hur? Då har du ett problem. Och sen har du den mördades familj. De har också rättigheter. När det kommer till dia, blodspengarna som ska betalas och så vidare. Så en del av toban är att man överlämnar sig själv till domstolen, som då kommer se till att familjen får sin rättighet. Taib, det är en del av toban. Om de vill förlåta dig, så kan de förlåta dig. Och om de vill straffa dig, vedergällning, så är det som gäller. Och vad det gäller beträffa personen som har mördats, så Allah alam, vissa lärda säger att yani Allah azza wa jall kommer att underlätta att personen kommer förlåta honom på domedagen. Taib. Men alla kulehal, inshallah, det finns utrymme för toba om man skulle ha gjort den här synden. Ja. Och här kommer också nämnas, när vi tar det sen. Det nämns också en till förklaring här. Tror jag från Mujahid, nej, från Khalid ibn Dihqan, som frågade Yahya ibn Yahya om det här uttalandet att han mördade honom med glädje eller med orättvisa. Och då så sa han att det är de som strider i fitna och dödar någon, och han ser att han är på den rätta vägen och ber inte Allah om förlåtelse. Här har vi ett annat problem. Yani, han mördar honom och han tycker att han har rätt. Allah kommer inte acceptera hans gärningar. Det här är en jättefarlig sak när det kommer till det här med fitna och bid'a och såna här saker. Och det är att han nämnde här profeten alaihissalam, yani han gör det och han är glad. Han mördar personen och tycker att han har rätt. Och det här är jättefarligt. Att göra en synd och veta att man gör fel, det är bättre. Då gör man toba. Men att göra en synd eller någonting nytt i religionen och tycka att man gör någonting bra är mycket värre. Och det här är det som nämndes i hadithen som Sheikh Albani håller att vara hassan eller sahih, att Allah subhanahu wa ta'ala yani ihtajaba toba an kulli sahib bid'a. Allah har yani ihtajaba, han har satt ett hinder mellan sig själv och personen som gör bidda och hans toba. Yani den som gör bidda, sahib bidda, har ingen toba. Det finns en hijab mellan hans toba och Allah. Vad menas med hadithen? Det menas inte att han inte kan göra toba. Om han gör toba för sin bidda, Allah kommer förlåta honom. Men problemet är att han gör inte toba för sin bidda, för han tycker att han gör rätt. Han tycker att han kommer närmare Allah när han gör sin bidda. Så han gör inte toba. Som Khawarij. De säger det här är jihad och de går dödar och spränger och tar självmord. Och tycker att det här är jihad fi sabilillah. De gör inte toba för sin så kallade jihad. Eller hur? En sufi, han gör inte toba för sin gruppvicker och sin maulid och liknande saker. Han tycker att det här är ibadah, det här är bra, det här är kärlek till profeten a.s. Så att det finns en hijab mellan honom och toba. Taib. Och därför som det nämndes för många av salaf, för Sufyan radiyallahu anhu, rahimahullah, han sa att bid'a är mer kärt till shaitan än synder. För personen som syndar gör toba, men personen som gör bid'a gör inte toba. Taib. En person som dricker, som gör zina och skäl, han vet att det är haram. Taib. Han vet att det är haram och inshallah han gör toba, han ångrar sig. Men en person som gör bid'a gör inte toba. Så det är mycket, mycket farligt att ha dessa ideologier. Att falla in i bidda och att strida mot muslimer och tycka att man gör någonting bra och yani, göra istihlal på deras blod och liknande saker. Wallah al-musta'an. Så faran var också här att den här personen, Allah kommer inte acceptera hans gärning. Och det här var också yani, zajr och wa'id. En stark, stark markering och varning från att falla in i den här synden. Och så nämnde han också i samma hadith här att profeten Muhammad alaihissalam sa att den troende kan yani, känna sig trygg. Eller han kan känna sig lätt. Mu'anniqan betyder det här khafif al-dhahar sari al-sayr. Att den troende kommer att gå med lätt bagage. Eller lätt, vad kan man heta det? Vad kan man säga lätt? Han kommer ha yani, han kommer inte ha tung vikt, utan han kommer att gå lätt i det här livet. Salihan, på ett gott sätt, så länge han inte spiller förbjudet blod. Men om han spiller förbjudet blod, då kommer han att få det här hindret. Vad vill han säga här, profeten alaihissalam? Jo, att muslimen kommer att ha saker och ting lätt för sig i dunya. Yani han, som det nämndes i en annan riwaya, yani lam yazal mu'min fi fushatin min dini. Han har utrymme i religionen, Allah kommer underlätta för honom i religionen så länge han inte spiller förbjudet blod. Då får han den här lasten på sig. Den här tunga, tunga lasten på sig. Som Allah har, hur ska han bli av med den i det här livet? Att ha mördat en annan människa. Subhanallah. Så att han får den här lasten på sig som kommer att försvåra saker och ting för honom. فَإِذَا أَصَابَ دَمَنْ هَرَامًا بَلَّهْ. بَلَّهْ betyder här yani فَانْقَطَعَ بِهِ. Yani han kommer att typ stanna upp. Saker och ting är kört för honom. Han kommer gå under den dagen han dödar en annan muslim. Wallahu al-musta'an. No. Sen så nämner författaren en affär. Man frågade Ibn Abbas radiyallahu anhuma om den här versen i surat al-Furqan, والذين لا يدعون والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفس التي حرم الله إلا بالحق. Att Allah azza wa jalls fromma tjänare är de som inte åkallar en annan gudom vid Allahs sida och inte heller dödar en själ som Allah har förbjudit. طيب. Och då så säger Ibn Abbas att den här versen sändes ner eller tilltalar mushrikun i Mekka, yani de som dyrkade avgudar i Mekka, de som begick mord, dödade oskyldiga människor och åkallade andra än Allah subhanahu wa ta'ala och begick al-fawahish. Och till dem sände Allah subhanahu wa ta'ala ner den här versen: illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat. Versen efter: förutom de som gör tauba, tror och gör goda gärningar, det är de vars onda gärningar Allah kommer att byta ut mot goda. Så han säger att den här versen handlar om dem, yani de som var kuffar, mördade, gjorde zina och massa haram saker och gjorde tauba. Allah förlåter dem. Och så säger han, men vad gäller versen i surat An-Nisa, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ. Att det som dödar en troende person med flit, så är hans belöning Jahannam. خَالِدًا فِيهَا. Yani en väldigt lång period. Och säger Allah, وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعَنَهُ. Och han kommer att få Allahs förbannelse och Allahs vrede. Och utöver det ett enormt hårt straff. Mycket, mycket allvarlig vers. Då så säger Ibn Abbas att den här versen i surat An-Nisa handlar om en person som känner till islams regelverk och sen dödar en troende person med flit. Hans belöning är helvetet och han har ingen toba. Och när man frågade Mujahid om detta uttalande så sa han: illa men nedim, yani förutom den som ångrar sig. Och det här var då det som vi talade om innan, att det har berättats från Ibn Abbas att den som mördar en troende muslim inte har någon toba. Den här åsikten har berättats från Ibn Abbas. Och som vi sa, det har också berättats, wallahu alam, som Sheikh Abdul Mussin här säger, att han senare ändrade åsikt och var på åsikten att han visst kan bli förlåten. Taib. Så att vissa lärde säger att han sa så här för att avskräcka. Att han har ingen toba. Eller den tolkningen som vi nämnde, att han kan inte bli förlåten av personen i det här livet, utan han måste ta det på domedagen. Det är också en tolkning. Taib. Men inshallah, vi sa generellt, den korrekta åsikten hos Ahli Sunna wal Jama är att man kan bli förlåten för mord. Taib. Och det är yani Mu'tazila och Khawarij som säger att det är kuffer. Ta människan ut ur islam att begå mord. Att personen brinner i helvetet för alltid. Men Ahli Sunna wal Jama är på åsikten att personen visst kan bli förlåten. Taib. Så länge han gör toba, så är dörren till toba öppen. Nah. Och sen så nämns ett liknande affär från Ibn Abbas gällande samma vers då från Surat al-Furqan. Och att versen handlar då om dessa mushrikun som begick shirk och mord och zina och så vidare. Och han säger att till dem uppenbarade Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Och mina tjänare, ni som har gjort orätt mot er själva, misströsta inte Allahs barmhärtighet. Och han nämner också en till athar från Sa'id ibn Jubair från Ibn Abbas: Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan. Att Ibn Abbas var på åsikten att den här versen inte är upphävd. Den är muhkam, yani den gäller fortfarande. Och det nämns också här från Abi Mijles gällande versen i surat An-Nisa, att den som dödar en troende med flit, han säger att det här är hans straff om Allah vill, och om Allah vill kan han förlåta honom. Och vi sa att det här är den yani korrekta tafsir, att personen är under Allahs mashia, yani Allah azza wa jals vilja. Nah, nästa kapitel, kapitel 7. Och det sista kapitlet, där finns det två hadither. Bab ma yurja fil qatl. Kapitlet, vad man kan förvänta sig om man mördas. Där berättas det från Sa'id ibn Zaid, som sa att vi var hos profeten alihi salatu wassalam. Och man nämnde prövningar, fitna, och hur stora och allvarliga de var. Och då så sa man: Ja Rasulullah, yani, om de här sakerna drabbar oss kommer vi att gå under. Och då så sa Rasulullah alayhi salatu wassalam: Kalla inna bihasbikum al-qatl. Nej, utan det mesta som kommer att hända är mord. Och så sa Sa'id att vi såg några av våra bröder dödas. Sheikh Abdul Mussin, hafidhahullah, han säger i förklaringen på denna hadith att när man då talade om denna fitna som skulle drabba muslimerna och hur allvarliga de var, och sahaba tog dem så allvarligt, så säger då profeten alaihissalam att yani, det som kommer att hända är mord. Yani, då säger han att inte alla kommer att dödas, utan en av de värsta fitna som kommer drabba muslimerna är att en grupp av muslimerna kommer att dödas. Men alla muslimer kommer inte utplånas. En annan förklaring som nämns här i förklaringen på denna bok är att yani, att profeten alaihissalam säger att okej, okay, fitna kommer att drabba er. Och även om ni dör, så yani, det här är det värsta som kan hända. Och om ni dör så blir ni förlåtna. Yani khalas, om någon dödas i en konflikt av fitna. Så att yani, han blir förlåten för sina synder. Och inshallah i nästa liv, han får gå in i paradiset. Taib. Det är också en förklaring på hadithen. Wallahan. Och sen en sista hadith som vi tar idag. En hadith som berättas från Abi Musa radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: Ummati hadhihi ummatun marhuma. Min umma är en umma som har fått rahma. Leysa alaiha adabun fil akhira. De har inget straff i nästa liv, utan deras straff är i dunya med fitan wa zalazil wa qatl, med prövningar, jordbävningar och mord. Och Sheikh Albani nämner att den här hadith är sahih. Taib. Och den här hadithen är lite klurig. Taib. Ummati hadhihi ummatun marhuma. Leysa alaiha adabun fil akhira. Min umma är en umma som får rahma. De har inget straff i nästa liv. Har det inte nämnts hadither att vissa muslimer kommer straffas i nästa liv? Finns det sådana hadither? Hadith mutawatira. Hadith i Bukhari, muslim, autentiska, att vissa muslimer kommer straffas i nästa liv. Så vad menas då med denna hadith? Nam. Utan, han sa, utan deras straff kommer vara i dunya. Med prövningar, jordbävningar och mord. Ja. Det nämns här i förklaringen att de som menas med hadithen är profetens qarn alaihissalam, hans generation, en hans sahaba. Om det är tolkningen på hadithen, den är wadah. De har inget straff i nästa liv, de är i jannah. Eller hur? Men de drabbades av prövningar. Om det är tolkningen på hadithen, finns ingen iskall, ingen problem alls. Det nämns som en tolkning. Ummati nämns också som generellt, hela umman. Fram till domedagen. Alla som följer honom, alaihissalam. Yani att de kommer att få mer rahma än andra. Andra samfund, andra umman som har levt innan. Då Allah fullbordar sin ni'ma över denna umma. Och då Allah subhanahu wa ta'ala också har underlättat för oss många av de svårigheter som låg på tidigare samfund. Taib. Till exempel så hade de från sin tauba att de skulle döda sig själva. Som det nämns i surat al-Baqarah, Bani Israel. Taib. Deras tauba var att de skulle döda sig själva. Eller att de skulle betala en fjärdedel av sina pengar i zakat. Mycket, eller hur? Eller att när de skulle ta bort najasa fick de skrapa bort det från huden. Så alhamdulillah, Allah har underlättat för oss. Otroligt mycket. Mashallah. Nam. Leysa alaiha adabun fil akhira. Yani, de har inget straff i akhira. Yani, de kommer inte straffas som kuffar. Det är också en förklaring. Min umma kommer inte straffas som kuffar i nästa liv. Och det är också, yani, korrekt. Ja. Och Al-Qari nämner i hans bok Al-Murqa att yani, den största delen av muslimernas straff är att de då kommer att prövas och straffas i dunya. Med dessa prövningar, mihen, med sjukdomar och andra prövningar som nämndes i hadithen. Så som Allah har sagt, men ya'mal su'an yujzabih. Att den som gör någonting ont kommer att straffas för det. Taib. Och också andra verser. Thumma kan aqibatu alladhina asa'u su. Att straffet för de som gjorde ont blev ont. Vad säger Allah också subhanahu wa ta'ala? وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Att det som drabbar er är på grund av era egna gärningar. Taib. Så att muslimerna straffas i dunya. Och som vi också finner i haditherna, att om Allah älskar en tjänare kommer han att pröva honom. Med motgångar, sjukdomar, sorger, oro, besvär. Till och med om han sticker sig på en tagg blir han förlåten. Tills han går på jorden syndfri och alla tar hans liv i detta tillstånd. Så att nam, och att straffas i dunja och få motgångar i dunja är mycket bättre än att straffas i nästa liv. Eller hur? Mycket, mycket bättre. För att straffet i nästa liv är mycket, mycket, är så mycket värre. Taib. Ja. Och från de prövningar som vi då får är det som nämndes i hadithen. Adabuha fi dunya al-fitan. Yani dessa krig som sker mellan muslimerna. Och zalazil, yani shada'id wal-ahwal. De enorma motgångar som drabbar muslimerna. Yani zalazil behöver inte ordagrant betyda jordbävningar. Det kan vara en form av prövning, men zalazil kan också betyda yani jobbiga situationer, enorma prövningar. Taib. Som profeten alaihissalam då han nämnde Irak. Han gjorde dua för Ahlul Sham, folket av Sham och Yemen. Och då så sa de, och Irak, yani gör dua för Irak. Och då så sa han till slut att därifrån kommer el-fitan wa zalazil. Taib. Därifrån kommer prövningar och zalazil, yani dessa jordbävningar, vilket också kan betyda dessa yani enorma motgångar och problem. Och därifrån kommer Satans horn. Taib. Därifrån kommer Satans horn, alayhi salatu wassalam. Som han alla, det är så sant. Och jag känner inte till att det har varit massa jordbävningar i Irak, utan vad som menas är yani de här enorma konflikterna som handlar om. Och det verkar bara öka mer och mer, det som händer i Irak, Allah al-musta'an. Och om man kollar nu, även om Daesh försvinner, Rafida, Sunni mot kurder, mot allt möjligt, yani kaos, Allah al-musta'an. Nah. Wal-qatl, yani att de kommer att strida mot varandra och döda varandra. Det här är också som nämndes i hadithen, att profeten a.s. bad Allah om tre saker. Allah besvarade två och besvarade inte en av dessa saker. Profeten a.s. bad Allah att han inte skulle utplåna denna umma med ett omfattande straff, så som han gjorde med tidigare umman. Att om de syndade, igen utplånade allihopa. Och att Allah inte skulle utplåna denna umma med torka eller svält. Taib. Och att han inte skulle låta dem strida mot varandra. Så Allah besvarade att inte utplåna dem helt och hållet. Och att inte utplåna dem med svält och hunger och torka. Men den tredje besvarades inte. Utan det är qadr Allah azza wa jalla att muslimerna kommer att bråka mot varandra. Det är negativt, man ska inte vara delaktig. Men det är någonting som kommer att finnas kvar tyvärr. Dessa konflikter på grund av jahiliya, makt och pengar och rasism och nationalism. Och de här sakerna kommer tyvärr att hänga kvar. Som han också sa i en annan hadith. Att när svärdet lyfts i min umma kommer det inte att tas ner. Ja, nej. Dessa fitten kommer att finnas kvar fram till domedagen. Wallah al-musta'an. Men då är det jätteviktigt att muslimen navigerar i det här livet med ljuset av kunskap. Med de lärdas råd. Och jag hade egentligen tänkt avsluta med några. Det kanske blir för mycket. Orkar ni 10 minuter? Ahla tolab. En mycket vacker grej här. Sheikh Sulaiman Ruhaili, hafizahullah, när han gick igenom Kitab al-Fitna från Sahih Muslim, så avslutar han 24 lektionen och nämner slutsatsen. Hur ska vi förhålla oss i tider av fitna? Och han nämner här 18 stycken punkter. Vi ska rabbla upp dem, inshallah, här. Hur ska man förhålla sig i tider av fitna? För också här jag vill också nämna att nu har vi avslutat just Kitab al-Fitna, men det kommer också här Kitab al-Mahdi och de stora krigen som vi kommer fortsätta tala om nästa vecka. Taib. Men just Kitab al-Fitna avslutades. Okay? Så att vissa råd, och de här råden är jätteviktiga. Och jag har gått igenom dem, men de behöver repeteras. Hur ska vi förhålla oss i tider av fitna? Vad ska vi göra, vad ska vi inte göra? Okay? Den första saken han säger, vi ska inte följa våra awatif, våra känslor, utan vi ska begränsa våra känslor till shar, till religionen. Så han nämner här orsaken till fitna och han nämner dess lösning. Vad är orsaken till fitna? Att folk följer deras känslor. Eller awatif. Yani, det är orättvisa, vi måste göra uppror och hit och dit och rättvisa. Men ursäkta, det här är känslor. Är det någonting som baseras på Koranen och Sunnan eller är det känslor? Så att följa känslor är inte någonting vi ska göra. Om känslorna är i enlighet med Koranen och Sunnan, varsågod. Men det vi följer är Koranen och Sunnan. Vi låter våra känslor styras av Koranen och Sunnan och inte tvärtom. Den andra punkten är at-tathabbut fi an-naql wa 'adam at-ta'ajjul. Att man bekräftar saker och ting och att man inte stressar. طيب. En orsak till fitna är al-ajala, stress. Och som du har nämnt i Tirmidhi att profeten alaihissalam sa al-anatu min Allah wal ajalatu min ash-shaytan. Och kan man kalla att ta det lugnt, att vara sansad ifrån Allah och att stressa ifrån shaytan. طيب. Yani att begrunda, tänka, dubbelkolla. Det här är någonting bra. Att stressa är från shaitan. طيب. Vad säger Allah? Kalla bal tuhibbuna al-ajila. Yani människan tycker om stress. Ujul. Yani människan skapades på det här sättet. Men man ska vara sansad och ta det lugnt. طيب. Och inte stressa. För stress är från shaitan. Och vi finner att många människor fattar dumma beslut som inte är genomtänkta. Så sätt dig ner, tänk, rådfråga, gör istikhara, kolla med ulema, kolla med islam och så vidare. Dubbelkolla. Och samma sak när det kommer till att nyheter, information. Ta inte bara emot allting så här. Yani när det kommer till viktiga saker som berör umman, konflikter, fitna, muslimernas liv, uppror och sånt. Granska kunskapen, dubbelkolla, kolla med ulema, kommer det från pålitliga källor och så vidare. Bara för att det är på tv betyder inte att det är pålitligt. Mycket som är på tv är falskt. Och en av de stora faktorerna i att sprida fitna, den arabiska våren, det var just Al Jazeera, den här kanalen. De gjorde mycket falsk propaganda och filmade små saker, gjorde de stora och så vidare. Använde gamla bilder, bilder från andra länder. Och de gjorde mycket fitna för att sprida den här fitnan i arabiska världen. Som han alla. Så att man ska ta det lugnt. Den tredje punkten. Iyaka wal jahal wahris ala al-ilm wa ta'allum. Den tredje orsaken till fitna är okunskap. Al-jahal. Och lösningen är kunskap och att man lär sig. Jätteviktigt. För har man inte kunskap och man är jahil så är man ett offer för shaitan. Han gör vad han vill med dig. Han kommer leka med dig. Han kommer ge dig wiswas. Han kan få dig att begå bidda, falla in i bidda, falla in i alla möjliga saker. Om du inte har kunskap. Men har man kunskap så har man den starkaste och bästa utrustningen som finns. Och skyddet mot all denna fitna. Och därför finner man att ahlul ilm är de som är längst bort från fitna. Och ahl jahl, vad heter de? Al-gawga. Yani folk som är som, de har ingen koll. Som boskap nästan. Det är de som faller offer för denna fitna. Taib. Så kunskap är jätteviktigt. Och därför går vi igenom dessa hadither. Så att ni alltid ska ha det i åtanke. Hadither om fitna, för vi lever i tider av fitna. Och generellt, yani, att ha kunskap om islam. Den fjärde punkten, وَعِنْدَ اِخْتِلَافْ اِيَاكَ وَصِغَارْ وَالْزَمَ الْكِبَارْ. I tider av fitna, håll dig borta från de yngre och vänd dig till de äldre. I tider av fitna, håll er borta från de små shuyukh, de små lärda, och vänd er till de äldre. Och det här betyder inte att de små lärda, att alla är dåliga. Man ska inte ta kunskap från dem. Men när det kommer till de här viktiga frågorna, är det uppror, är han kafir, är det jihad och så vidare. Khalas, vi frågar ulema, Alhamdulillah, Sheikh Fawzan lever, Sheikh Luhaydan lever, Sheikh Abdul Mahsin lever, Kibar ulema finns. Vi vänder oss till dem. De har erfarenhet. Till skillnad från många av de yngre som har väldigt bråttom. Och kanske ger felaktiga fitna. Och speciellt om det är personer som inte är på sunna. Mycket av den här fitna som vi lever i är på grund av de här unga människorna som inte har den här visdomen och hikman i att yani, ge de korrekta svaren baserat på kunskap. Den femte punkten. Jag varnar er för nyinförda saker och håller till sunna. Alhamdulillah. Tider av fitna. Sprids mycket bidda och folket av bidda. Sprider sin batil. Och profeten alaihissalam sa just att den av er som lever kommer att se mycket ikhtilaf. Ja, vad var lösningen? فَإِنَّهُ مَنْ يَعِيشْ مِنْكُمْ فَسَيْرَا إِخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ Va? Sunnet al-Khulafa Rashidi. Det är lösningen. Gå tillbaka till sunna. Allting nytt, allting bidda är vi inte i behov av. Det kastar vi utan vi håller oss till sunna. Det är lösningen på alla problem. Den sjätte punkten. Jag varnar dig från att gå nära fitnan. Håll dig långt bort från fitnan. Och det här nämnde vi i lektionen. Sjunde punkten. Men'ul fitna ashal min raf'iha. Att hindra fitnan från att ske är lättare än att sen försöka vad kan man säga, lösa upp den om den har skett. Är ni när fitnan väl har drabbat muslimerna, dessa konflikter och sånt, är det är otroligt svårt att sätta stopp på dem. Eller hur? Men det är mycket lättare att hindra att de ens sker. Och det är där vi ska försöka stoppa dem från att ske. Med hjälp av att sprida kunskap, de lärdas ord och så vidare. Taib. Och kolla bara nu på arabiska världen. Är det lätt att bara säga kallas, vi tar bort fitnan från Syrien, vi tar bort fitnan från Libyen, vi tar bort fitnan från alla möjliga länder. Jättesvårt, eller hur? Allan Mustan. Och som de säger på svenska, det är lätt att vara efterklok. Men vad hjälper det? När problemen redan har drabbat. Den åttonde punkten. Jag varnar er för att följa era lustar när det kommer till att välja fetwa. Utan ta de fetwa som yani, lyser av sanning. Det är också en punkt när det kommer till fitna och problem. Någon säger, men det finns en fetwa att vi ska göra uppror. Taib. Och det finns en fetwa som säger vi ska inte göra uppror. Taib. Då kanske någon som bara, men jag vill göra uppror, jag vill vara delaktig. Så han följer den här sheikhen. Han följer Qaradawi till exempel. Som gav de här fetwa. Och andra ulema av fitna. Han följer dem. Och deras fetwa som är leder till fitna. Istället för att följa de fetwa som baseras på Koranen och sunnan. Klart och tydliga hadither och koranverser och sånt i islam. Så att, och det här är generellt. Man ska akta sig när det kommer till att följa fatawa. Att bara ta det man känner för. Åsikter man känner för. Vi är inte som Ahlul Kitab. Vi har inte tagit våra ulema till gudar eller profeter. De har inte rätt att lagstifta. Det har de inte. Därför en lärd persons åsikt är inte en uppenbarelse. Den lärda personens åsikt måste stödjas av uppenbarelse. Förstår ni? Men idag de säger nej, vadå? Sheikhen sa musik är halal, det är halal. Nej, wallahi. Koranen säger det haram, sunna säger det haram, sahaba säger det haram. Vadå den lärda personen sa? A'udhu billah. Du har tagit han som en lagstiftare vid Allahs sida? Nej, utan vi följer fatawa baserat på Koranen och sunna. Taib. Han säger också om en person är en ami, en person som inte har speciellt mycket kunskap, så ska man vända sig till, man ska göra taklid på de stora lärda. De största lärda. Taib. Vi säger inte till dig, välj hit, utan khalas, följ Fawzan. Lyssna på Fawzan, lyssna på Luhaydan. Khalas. Ta det han säger. Den tionde punkten, iyaka wa taqallub. Jag varnar dig från taqallub, att vackla fram och tillbaka. Utan följ Koranen och sunna. I tider av fitna sa vi också att folk vacklar. Kommer ni ihåg hadithen från förra veckan? Att en person är troende på morgonen, icke troende på kvällen och tvärtom och så vidare. Ja, ni byter åsikter och tawhid, kirk, sunna, bida, allt är huller om buller. Där man ska ha ett thabat. Vi säger en sak, vi säger alltid samma sak. Koranen och sunnan på sällan förstås. Vi kommer inte ha någon annan åsikt. Vi har inte haft det, vi kommer inte ha det. Den elfte punkten. Nej. Låt inte ni gör inte, vad kan man säga här? Försök inte att styra åsikterna som du vill, utan låt åsikterna styra vad du vill. Hänger ni med? Försök inte att styra åsikterna som du vill. Ni Koranen och sunnan och bevis som du vill, utan försök att låta dig själv styras av bevisen. Och det är det som är korrekt islam. Till skillnad från Ahlul Bidda, som har en åsikt och så letar de efter åsikter som ska stödja deras deras åsikter. Taib. Den tolfte punkten. Jag varnar er för splittring och håller er till al-jama'a. Man ska inte splittras i grupper och sekter och ideologier, utan man ska hålla sig till al-jama'a. Vad är al-jama'a, ya ikhwa? Sanningen? Vem sa det? Ja? Bara följa sahaba? Men al-qail? Ibn Mas'ud. Huwa al-qail här. طيب عبد الله بن مسعود هن صا الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك الجماعة إذا اسمه إبرة سلمة مصانين إبرة مدو خل وكدسم يوكسب إني بوهر عليك بالجماعة سبيترينين خطي تري سكتر هل دو فاس في الجماعة وكا دوم يا رسول الله دو سوصهان دسم يا مين صحابة أربو إدال سو دي صانين سو ما سكا هولا سيبو ما سكا إنتي سبيتراس إي أندرا إيديولوجية. Han säger också det trettonde rådet: håll dig borta från orättvisa och onda människor, utan håll dig till rättvisa och goda människor. Man ska inte vara med de som förtrycker, utan man ska vara med de rättvisa människorna. Den fjortonde punkten: sök inte fitna, utan sök skydd från fitna och dess ondska. Sök skydd från fitna och dess ondska. Den femtonde punkten: låt dig inte bedras av fitnans glans, hur de har förskönat den, utan kolla på dess verklighet. Ibland förskönar man dessa fitan, dessa prövningar med olika argument och så vidare, pengar eller någonting. Låt dig inte luras, utan kolla på vad saken är i dess verklighet, dess haqiqa. Eller hur? Som vi säger att ett av domedagens tecken är att folk kommer dricka alkohol och kallar det för någonting annat än dess namn. Någon hämtar en flaska champagne och han säger det här är champagne, det här är si och så, det här är en själslig dryck. Och han kallar det inte för alkohol, men han kommer med en massa andra namn. Betyder det att det är halal att dricka? Nej. Eller det här är hashish, det är inte alkohol, det är inte khamr, det är halal och så vidare. Nej, det berusar. Profeten Al-Islam sa att allt som berusar är khamr och allt som är khamr är haram. Det spelar ingen roll vad du kallar det för. Det är haram. Okay. Samma sak här. Fitna mellan muslimer på grund av världsliga saker och så vidare. Det är batil. Det är falskt. Spelar ingen roll vad du kallar det för. Okay. Spelar ingen roll om du sätter en jihad-stämpel på det. Det gör inte saken till jihad. Den 16:e punkten. Jag varnar er för extremism och ni ska hålla er till al-i'tidal, att gå medelvägen. Det extremism är det som får folk att gå under. 17:e punkten: ihdar al-uquq wa addi al-huquq. Jag varnar er för olydnad och istället så ska ni ge alla dess rättigheter. Den sista punkten: ihdar qisar an-nazar wa'raf al-haq bi aslihi wa atharihi. Var inte en person som är naiv och inte ser saker i dess stora och helhetsperspektiv, utan försök att se saker yani långt bort. Vad kommer det här att leda till i slutändan? Istället för att kolla på vad händer om jag gör den här saken idag, jag vill göra den här saken nu, utan vad kan det leda till i slutändan? Och det är en viktig sak att försöka väga upp fördelar och nackdelar och kolla på vad saker resulterar i slutändan. Ja. Så det här var några råd från Sheikhen Hafidhullah, och vi avrundar därför idag. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.